Röster.
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 Dagens programledare är Olof och Roger.
Dina röster i vardagen.
Hej och välkomna till denna veckas fontänbubbel. Idag är det den 19 september 2024. Vi ska prata om droger. Legala och illegala droger och allt runt omkring dem. Men var inte oroliga. Vi är inga drogliberaler i allmänhet. Vi som är piloter i det här planet idag är jag, Roger Klang, och det här är min kollega
Olof Kjellén.
Vi ska jämföra länder, hur situationen ser ut idag samt hur den kommer att se ut i framtiden. Lite grann sånt ska vi göra och prata lite om allmänt om droger. Jag ska erkänna att det fanns en period i mitt liv, cirka 2 år, minus en mellanperiod på 6 månader på grund av myndighetsintervention, då jag använde cannabis på daglig basis. Jag försvarar inte illegal droganvändning på något sätt. Jag har svängt 180 grader sedan dess. Men du då, Olof, har du någon erfarenhet av droger på någon sida om lagens rågång? Kanske alkohol om inget annat?
Ja, alltså jag har ju framförallt erfarenhet från alkohol. Alltså jag har varit påverkad av något lite tyngre två eller tre gånger i mitt liv. Kanske två gånger i mitt liv. Jag kan väl säga att man får den här typen av rus som man ibland kan få. Det är väl det vi ska prata om lite grann i senare, eftersom det var ett tag som det kom såna här, det var såna här legala droger som kom på nätet. Någon hade kommit på att en viss substans inte var olaglig, och så genom att blanda det så kunde man komma med det här och undan med det här. Och jag testade själv det någon gång, sån här spice, när jag var 25-26 någon gång.
Ja, det har inte jag gjort. Men vi ska först lyssna på en låt innan vi går in vidare på det här.
Ja. Lyssna på Fontänbubbel, och det här vi hörde var Jefferson Airplane med White Rabbit.
I enkätundersökningar från 2022 uppskattades 17,7 miljoner amerikaner bruka cannabis i någon form varje dag, eller så gott som dagligen. Motsvarande siffror för dagligt alkoholintag blev 14,7 miljoner. Ser vi ett skifte i drogvanor i USA på grund av legaliseringen av cannabis i vissa stater? Eller legaliseras cannabis i vissa stater på grund av cannabisanvändandet? Vad säger du, Olof?
Ja, alltså det är lite svårt att svara på.
Utan att ha några siffror utöver de här, kanske det är svårt att svara på det. För jag vet ju inte om det har gjorts några undersökningar i frågan.
Det var till exempel i en artikel här i Läkartidningen som vi kommer återkomma till snart, så var det liksom i många av delstater som har legaliserat cannabis, så var ju ungdomars cannabiskonsumtion nästan 40 gånger högre än i övriga stater, kan vi nämnas.
Vad sa du? Ta den en gång till, snäll.
I de delstater som legaliserat cannabis var ungdomars cannabiskonsumtion nästan 40 gånger högre. Och första gångsanvändarna 30% fler än i övriga stater.
Ja, så? För här har jag lite statistik som säger att 9,7% har i alla fall använt cannabis regelbundet i delstater som legaliserat, medan siffran är 8,6% i delstater som inte legaliserat cannabis.
Okay,
och i 24 av 50 amerikanska delstater är cannabis legaliserat i både medicinskt syfte och rekreationssyfte.
Ja, jo, men det stämmer nog. Jag vet inte om det motsäger direkt.
Kan jag få se på
det? Det här är från Läkartidningen. Ett par läkare, alltså, som riktar sig till läkare, som har stött sig på forskning som visat på just det.
Och kan du visa mig det på, så jag kan se det, för att jag behöver ha det framför mig. Okej. Okay. Ja, men det är möjligt. Det säger ju inte emot det varandra. Det gör det ju inte. Inte direkt i alla fall. Men det här låter ju bättre om man säger så. För det ser inte ut som någon stor skillnad mellan delstater som inte legaliserat och delstater som legaliserat.
Nej. Här är det väl skillnaden var att det här var jämförelse mellan inom den egna delstaten.
Precis.
Så det måste man också tänka på, att det kan skilja mycket mer mellan, alltså att man mäter olika när man mäter, alltså att olika delstater kan ha en kultur som den andra, liksom att de tar efter ibland och att.
Så kan det vara. Men om vi ska jämföra med andra länder då. Nederländerna inledde 2023 ett 4 år långt försök med allt från laglig användning och odling till försäljning av cannabis. Till att börja med i städerna Breda och Tilbury. Men experimentet ska senare utvidgas till andra städer. En allmän uppfattning är att bruk av cannabis redan skulle vara tillåtet i Nederländerna. I själva verket fungerar landets kända coffee shops i en juridisk gråzon. Tekniskt sett är cannabis förbjudet, men man blir inte straffad för innehav av små mängder. Men odling och distribution av cannabis är olagligt och bedrivs därför till stor del av kriminella gäng. Och avsikten med experimentet är att minska på den verksamheten genom att göra det lagligt att också odla och inneha större mängder cannabis. Ifall försöket lyckas kommer Nederländerna att avkriminalisera cannabis. Vad tror du om det, Olof?
Ja, alltså, det har ju varit en väldigt fråga om det här med avkriminalisering. Att många menar att dödligheten minskar om man avkriminaliserar droger. Dels eftersom kanske fler vågar uppsöka sjukvården och att fler och att det är mindre som hamnar hos gängen och att folk inte blir straffade. Och det kan säkert ligga någonting i det att det är dumt att skrämma, att folk är skrämda från att gå till sjukvården på grund av det. Samtidigt så vet jag inte om, alltså det finns ju siffror på att de allra flesta söker sig till sjukvården ändå. De allra flesta som använder cannabis.
I Sverige eller i Nederländerna?
I Sverige.
I Sverige, okay.
Men jag kan ju säga i alla fall när det gäller, det här är en artikel som är från Läkartidningen. Och det är alltså en tidskrift som väljer sig till enbart läkare. Och det var den jag var inne på. Här står lite statistik om vad, och det är Susanne Bejerot, professor och psykiater i Region Örebro, och Martin Glans, doktorand och ST-läkare, psykiatri Sydväst, Region Stockholm, Örebro universitet. Det är de som har gjort det. Men de har jämfört lite grann på olika ställen kriminalisering och avkriminalisering på många. Och avkriminalisering i Portugal ledde initialt till att en tredjedel lägre narkotikarelaterad dödlighet, men att det senare återgick till ursprungliga nivåer. Så de menar att det inte alls stämmer att det här att
hur
det
mycket minskar. Hur mycket senare? För det har ju betydelse. Det kan ju röra sig om 10 eller 20 år. Menar.
Ja.
Jag vet inte när det avkring.
Ja, det var typ. Ja, jag ska.
Nej, det gör ingenting. Vi behöver inte gå in på det. Det var bara en tanke.
Ja. Nej, men så menar de också att i Europa så generellt så har statistiken varierat. Estland avkriminaliserade cannabis 2002, men har idag den högsta narkotikarelaterade dödligheten per invånare i Europa. Sen har en studie gjort som omfattat 900 psykopatienter från Europa och Brasilien, alltså när det gäller dagligt bruk och bruk av cannabis, och alltså när det gäller i förhållande till psykos, och alltså för att få lite grann vad är folkhälsoaspekten av det, och där har man ju kommit fram till att det finns ett väldigt starkt samband. Alltså i London och Amsterdam uppfattas hälften till en tredjedel av insjuknaden i psykos beror på användandet av högpotent cannabis. Och i hälften av fallen så är det till och med risk att utveckla kronisk schizofreni.
Ja, det var väl det som hände mig då.
Ja.
Men alltså, men jag ska själv gå in på det här med vad jag tycker om Nederländernas...
Ja, jag tänker vi spelar en låt först.
Först, ja. Yo, what's up, man? I need to get high, man. I need to get hold of some big time dope, man. You know I can get a key. I know we can get an LP. LP, man. History, cause all the fly will be high that iced tea. Oh, man, you ain't never lied, man. This dope is all right, man. I got to get back with you, man. Let me get your number, man. Ja, du lyssnar på Fontänbubbel och det här vi hörde var Ice Team, I'm Your Pusher. För den som uppfattar drogromantiken i den låten så är det faktiskt inte riktigt en drogromantisk låt på det sättet, eftersom det handlar om att han stöter på en pundare som vill ha ett dope och det enda han har att erbjuda är ett beats, så han blir hooked på hans beat istället. Okej, okay. Men jag skulle ta upp lite grann vad jag anser om Nederländernas avkriminalisering av cannabis och så här. Själv tror jag att den ekonomiska gråzonen och den svarta marknaden kommer att fortsätta existera. Om de kriminella ändå inte betalar skatt på sin försäljning av cannabis så kommer drogmarknaden fortsatt att vara systemhotande för Nederländerna. De har målat in sig i ett hörn med sina legala coffeeshops som bara lockar till sig hela världens drogkarteller. När drogkartellerna har fått fotfäste i Nederländerna så betyder inte det att de kriminella bossarna kommer att sitta fint i båten och låta bli handel med tyngre droger. Nederländerna kommer att bli, och har redan blivit, en inkörsport för droger av allsköns sort till hela Europa. Det var genom Rotterdam som tyngre droger letade sig till Sverige från Latinamerika. Kokainanvändandet var i praktiken ett icke-existerande fenomen i Sverige på 1980-talet och kanske 1990-talet. Och jag anser att vi inte bör införa ännu en legal drog i Sverige, utöver den vi redan har infört för hundratals, om inte tusentals år sedan. Alkohol, som vi ska komma in på lite senare också. För då kommer vi att få dras med den drogen för all framtid, som vi gör med alkohol. Men vad anser du, Olof?
Jag har ju varit inne och presenterat lite statistik och så. Men jag tänker, alltså man skulle kunna vända på det och säga att man kan ju aldrig komma ut. Man kan ju aldrig komma ur en hel... Alltså, ibland så ska man, kan man inte ibland, är man inte ibland tvungen att förhålla sig till att det finns att man, till exempel att alkohol, att man blir aldrig av med det till exempel.
Alltså det i praktiken så kommer inte att bli det, för det är en del av vår kultur, men vi ska inte göra andra droger, illegala droger.
Du menar att vi menar att vi redan har gått över en gräns, så att vi inte bara går...
Vi behöver inte lägga till ytterligare droger på den.
Nej, drogen. Precis, eftersom det finns ju sprit fortfarande på den svarta marknaden trots att det är legaliserat. Så.
Exakt, det är lite så, ja. Så. Men vi har en gäst här. Vad heter du?
Hejsan, jag heter Mattias.
Hej, du hade någonting du ville läsa upp för oss.
Ja, en liten text jag skrivit om öl och fotboll.
Okej, tack. Varsågod.
I många delar av världen är fotboll mer än bara sport. Det är ett kulturellt fenomen som överskrider gränser. Mm. Bland de många ritualer som är förknippade med det vackra spelet är en särskild universell kombination av fotbollsmatcher och öl. Denna kombination har blivit en integrerad del av fotbollskulturen och erbjuder fansen en förbättrad gemensam upplevelse som går bortom blott åskådande. Det är en unik form av upprymdhet och förenar spelets spänning med kamratskapet och brusningen av öldrickande. Traditionen att dricka öl medan man tittar på fotboll har djupa historiska rötter. I Europa, där fotboll var en del av kultur i över ett århundrade, har öl länge varit förknippat med sociala sammankomster och offentliga evenemang. Uppkomsten av professionell fotboll under slutet av 1800- och början av 1900-talet sammanföll med tillväxten av allmänna hus eller pubbar, särskilt i Storbritannien och Tyskland. Dessa etablissemang blev samlingsplatser för arbetarklassens individer där de kunde koppla av, umgås och stötta sina lokala lag över en pint öl. Idag har traditionen att kombinera fotboll och öl blivit ett globalt fenomen. I många länder är lika mycket en del av sporten att se en fotbollsmatch på pub eller bar med vänner som själva spelet. Dessa platser ger utrymme där fans kan uppleva matchens höjdpunkt och lågpunkter tillsammans med öl som en social katalysator som förbättrar den kollektiva upplevelsen. Arenor runt om i världen bidrar också till detta kulturella fenomen genom att integrera öl i matchdagsupplevelsen. I många länder är det vanligt att arenor erbjuder ett urval av olika ölsorter ofta inklusive lokala brygder, vilket låter fansen njuta av en drink med en heja på sitt lag. Handlingar att höja ett glas för att fira ett mål eller dränka sorgen även en missad möjlighet är en bekant syn på fotbollsarenan världen över. Kombinationen av öl och fotboll handlar inte bara om alkoholkonsumtion. Det är en ritual som höjer den känslomässiga upplevelsen av spelet. För många fans skapar handlingen att dricka öl medan de tittar på fotboll en känsla av ökad passion och eufori. Berusningen är inte bara fysisk utan också emotionell, eftersom öl fungerar som en katalysator för att uttrycka känslor mer fritt. Denna upphöjda berusning förvandlar titta på fotboll till gemensam rit. Den nervösa förväntan för matchen, det kollektiva vrålet under ett mål och en delade förtvivlan vid en förlust blir alla förstärkta när det upplevs med en öl i handen. Förhållandet mellan att dricka öl och titta på fotboll är ett kulturellt fenomen. Denna tradition djup rotad i historien och universellt praktiserad exemplifierar hur fotboll är mer än bara sport. Det är en global kulturell kraft som förenar människor i en glädjefylld ölbrusande upprymdhet.
Okej, det var intressant. Men jag tänkte ändå om man ska, alltså just det här att man kombinerar öl och fotboll, alltså är det verkligen den bästa kombinationen? Alltså då undrar man ju, då kommer man till den här frågan om illegal med tanke på att att vapen kan användas, att det brukar man väl inte se som att det borde vara lagligt. Det borde inte vara samma sak. Är det inte lite problem då att öl är lagligt när man använder det, som det leder till samma sak som vapen i det sammanhanget?
Man kanske inte ska gå till överdrift, man kanske inte ska förbjuda öl, men...
Ändå liksom att man tänker
det,
att...
Det är ett problem med huliganism och...
Att det är så mycket öl inblandat i.
För mycket öl och den gruppmentalitet som supporterskap kan skapa är ju... Kan man bli ett destruktivt, kan det bli ett aggressivt. Alltså,
har du några personliga erfarenheter av alkohol och fotboll? Och
ja, jag går ju på varje hemmamatch med MFF, Malmö FF. Då tar jag några öl, 3-4 stycken kanske, lagom.
Det är ganska mycket som jag ser det. Så jag hade knappt kallat 3-4 öl. Alltså
folköl också, så det är inte
bara alltså det är folköl,
lite folköl blandat. Ja.
Ja, du får inte lov att köpa ut den.
Man kan köpa öl på arenan.
Kan man det?
Ja.
Folköl?
Mm-hmm.
Folköl och starköl, ja. Mycket folköl på läktaren.
Det är ju också en intressant...
Jag sitter lugnt på sittplatsläktaren och köper med folköl.
Det är ju en intressant kombination.
Så blir man lite mer inlevelse i att man följer matchen. Liksom.
Att det tillåts vet jag inte varför.
Folköl tillåts, på, och även starköl på puben där på arenan.
På puben, ja, men inte på när man står på läktaren.
Jo, ja, det är det tillåtet.
Bara folköl.
Bara folköl.
Ja, okay. Inte starköl då, alltså.
Men vem kollar det? Vem kollar om det är 2 eller 3 på burken? Liksom?
Ja, för att man är på arenan så går det bara att köpa folköl just på den sektionen.
Så man kan bara köpa folköl? Men man kan ju ta med sig in kanske?
Nej, det får man inte.
Det går inte? De kollar det?
Ja.
Ja, det ser man. Men finns det inte några baksidor då som du ser det med det här med alkohol? Och
alltså det är den aggressiva tendensen som kommer lyftas fram om man för mycket öl och supporterskap. Till exempel bortaresor, man sitter i en buss och alla super. Liksom det, man kommer fram till arenan och det är dyngrak och så kommer man inte ihåg matchen. Typ.
Ja. Ja, det är ju en personlig nackdel. Man kommer inte ihåg matchen. Nej, men det har ju inte att göra med själva kulturen som sådan att göra.
Jag bara lyfter fram baksidan. Lite.
För dig, ja. Baksidan för dig är att du inte kommer ihåg matchen.
Nej. Det gör jag såklart.
Den är ju dokumenterad antagligen på video och så här. Och,
så den är lagom, det du...
Ja. Men vi tackar dig så mycket, hemskt mycket. Vi skulle kanske ta och lyssna på en låt nu.
Ja.
Ja, hejsan. Vi har en gäst här och vad heter du?
Jag heter Margita.
Hej Margita.
Jag har suttit och lyssnat lite på er och dels tar ni upp det här med huruvida avkriminalisering påverkar om man använder droger eller inte. Och så har ni pratat lite om upplevelsen i fotboll. Och jag tittade lite också på den här filmen som SVT hade gjort om de här psykedeliska svamparna, och där man fick höra lite om vad är det som påverkar människan med olika former av droger, och finns det bra saker, finns det dåliga saker?
Ja, det verkar vara en väldigt trend idag att det är många som hittar de här svamparna och gör och blir och får att berusa sig själva i tron att de blir lyckligare.
Ja, och då svänger vi ju tillbaka det som Jens sa också, att man hade ju droger tidigare. Sen kommer kulturella faktorer, i hans fall då så nämnde han kyrkan som ett väldigt bromskloss. Hur ska man se på liksom kulturförändringar? Har ni tittat någonting om det?
Alltså? Ja, alltså här är det ju ganska, här är det ju väldigt... alltså så som droger eller den typen av svampar ofta används i den här kulturen, om vi ska ta det här med hur kultur från vissa, det som ibland kallas kulturell appropriering, att man stjäl från en annan icke-västerländsk kultur och gör till en västerländsk, så kan man dra en liknande parallell till det här att vi använder på något sätt, det används på nätet och säljas i vinstsyfte liksom, på något, liksom att,
är det ett kulturellt drag?
Nej, men vi använder det. Vi inkorporerar det på det sättet att vi använder det till att... Ja, men
vi är rättfärdiga att vi säljer och köper droger på nätet.
Ja, precis. Det blir...
Så av kulturella...
Ja, och jag vet inte om det fanns det här vinstsyftet då en gång i tiden.
Vinstsyftet liksom. Tycker inte jag är kulturellt.
Nej. Men jag just tänker, hur det används i vår kultur.
Jag tänker mer den här frågan då, alltså att man säger då ett medicinskt syfte kan man använda... Ja, cannabis då, men det finns även andra saker. Man har också forskat på de här svamparna. Man försöker utveckla bra mediciner för depression. Att det faktiskt gör vissa saker med oss människor. Men frågan är, behöver det finnas en reglering av det här? Alltså har kulturen också en reglerande ansvar? För vi ser ju också på, speciellt i familjer och... när liksom man låter bli sitt föräldraansvar och barnen får illa och man växer upp i alkoholism, droger, hur ser man på det liksom?
Ja, men jag anser att det är nog mer en kognitiv fråga. Så till exempel, vi har det här med psilocybin, de här svamparna, du vet, som man kan tugga i sig och bli hög.
Ja, jag vet ju inte, men
jag såg ett program om det, jag har inte testat det själv, men det är ju så att det fungerar ju, alltså för det motverkar självmord på, i vissa fall. Liksom. Det är inte lagligt, man kan inte skriva ut det som doktor. Men det fanns människor som hade det som en slags gråzons praktik. Liksom, psykologer eller vad det var. Det var någon som hade behandling med psilocybin under kontrollerade former. Och som sa att om det händer någonting så ringer jag ambulansen.
Ja, jag såg också den. Men det var ju också en kille som tog hela näven och en stor...
Det var Mike Tyson, den gamle boxaren.
Okej, förlåt. Det var bara en kille för mig.
Jag kan ju säga det. Jag har ju också sett det programmet och jag tänkte på vad han läkaren sa, att den här svampen, att det här med att de vet inte riktigt hur det hänger ihop, men det drabbar på något sätt serotoninsystemet. Det här att man känner att man blir lugnare av det. Men jag kan ju säga för egen del att nu har jag ju inte provat svamp så, men det verkar ju som att det är samma typ av mekanism som sådana här SSRI-preparat. Även om de inte funkar på samma sätt så är det att de ger rus och sånt. Så verkar det ändå som att det är en intressant fråga huruvida läkare, hur de kommer ta fasta på det här, att om det kan göra att man mår bra några veckor om man ska använda det eller inte. För jag kan säga det att huruvida det minskar självmorden eller inte, om det har minskat, det är mycket möjligt. Men det kan jag också säga som SSRI-preparat, att det har också minskat självmorden. Så jag vet inte om det finns någon nära koppling där, om man kan göra, om läkarvetenskapen hittar ett sätt att harmonisera det här så att det inte blir en...
Men hur ser ni generellt på, behövs det en reglering av det här? Förut har man haft då, om vi tar 1800-talet, hade man nykterhetsrörelse, också de religiösa rörelserna som försökte reglera människor. Alltså, ska det vara helt fritt eller?
Nej.
Nej, nu blir vi lätt personliga, men jag tycker inte det och det tycker inte han heller.
Nej, för att det är ju så att det här drabbar ju faktiskt, alltså om man ska ta psilocybin och droger som är illegala, den svarta marknaden drabbar ju faktiskt andra människor, för det innebär kriminalitet, brottslighet som drabbar alltså oskyldiga människor som kommer i vägen liksom. Och det har ju också varit så lite grann när det gäller alkohol, för att det finns ju hembränning och det finns en tradition av alltså man säljer hembränt helt enkelt och köper hembränt, och det är en svart marknad som är så drabbar alltid på något sätt andra människor. Jag tycker inte att man ska tillåta droger eller alkohol bara för att folk ska ha rätt att vara berusade.
Nej,
men jag skulle säga det också, för vad jag antyder här som jag pratar in, eftersom jag blandar in läkaren, det är för att jag är själv nyfiken på de här medicinska aspekterna. Och där har det väl varit ett problem att det funnits lite moralism inom vården, att man inte vill att till exempel att man inte vill att hjälpa heroinister med sådana här sprututbrytarprogram, att man försökt stoppa sådana här program som är, där man injicerar en mildare dos bara för att hjälpa dem komma ur. Och det tycker jag är fel. Jag tycker absolut att det ska kunna användas medicinskt.
Men sprututbrytarprogrammet handlade ju om att man skulle ha rena sprutor så man skulle sprida smittor.
Ja.
Men om vi tänker nu att det kommer den här svampkillen då som vi såg ett program, jag vet inte om ni har inte sett det kanske, så det blir svårt att förstå vad vi pratar om, men det var en kille som var en form av terapeut för när man hade de här psykodoliska svamparna, så följde han med som en trygghet i när han satte den här de heter säkert inte patienter i tillstånd, och fanns det trygghet. Men det verkar som han var inte certifierat.
Nej, det var det vi snackade om precis.
Ja, men om jag tänker då, om det nu börjar spridas en kultur där man börjar på olika sätt äta svamp, hur ska man då komma åt det om det blir liksom, ja men jag äter svamp och jag gick till den tryggheten. Det är ju lite farligt då.
Alltså, du menar hur man stoppar spridningen av kulturen?
Ja, alltså en svampkultur som inte är reglerad. Jag tycker vi har det nog besvärligt som vi har det nu. Så att jag blir lite orolig då och blir lite, oj hjälp, här kommer jag. Satt på tåg med en kille som läste någon bok om svampar. Alltså att ligger det i en trend nu?
Men jag vet inte, det har ju alltid varit så, eller tycker jag så länge jag levt i alla fall, att det har funnits... Det har funnits öar överallt i samhället där det funnits mycket romantisering kring droger, att man har testat alla möjliga. Så det, jag vet inte om det är något nytt, om det är så många fler. Men det, jag tycker det är samma sak, man ska göra samma sak här som man gör i de andra sammanhangen i så fall. Titta på det och liksom kolla medicinskt. Finns det någonting som kan motivera, som man kan använda? Finns det något positivt som vi kan lära av det? Eller finns det någonting som är avskräckande som vi kan informera om? Och finns det någon motmedicin vi kan göra? Alltså alla sådana frågor tycker jag väl personligen. Mm. Så...
Men de står här och i bakgrunden och vill att vi ska sätta på en låt, så vi får nog tacka.
Ja, jag tackar också för att jag fick komma med bidragen på det här.
Tack så mycket. Wake up, eight cup, get your tits up in my makeup, face fuck, get your bake up, fake blood, fake tough, niggas dick suck, put your six up for the mother, put your motherfucking sticks up, they suck, that's tough, nigga pay up, get your rates up for the motherfucking princess.
Du lyssnar på Fontänbubbel och det här vi hörde var Duetchi med Nissan Altima. Och det vi hörde innan dess var David Richard med Gånglåt från Sörgården. Vi har en ny gäst. Välkommen upp, Tina.
Tack så mycket.
Tina
Tack.
Maria Nyqvist.
Ja, det stämmer.
Ja. Du hade någon synpunkt när det gällde just den här frågan om attityden till berusning nu jämfört med 60-talet.
Ja, men det är ju liksom också knutet lite till den här dokumentären som vi har sett lite i förberedelserna inför det här programmet. Och en fråga jag har, det är inte så mycket en synpunkt, utan en fråga är väl så här, vad är det som gör att det har blivit så populärt nu igen? Efter den tiden på 60-talet var det ju absolut populärt i vissa kretsar med de här psykedeliska drogerna. Men sen så drogs rullgardinen ner helt och hållet. Och det blev totalt förbjudet under väldigt många decennier. Och nu plötsligt så har det blivit någon typ av renässans igen. Och typ alla är jätteintresserade av detta. Om man ska lyssna på det som sades i den här dokumentären i alla fall, och det har varit ute i media på andra ställen också. Men vad, måste, kan det, vad kan det bero på?
Nej, men jag ifrågasätter lite grann premisserna. Alltså, vad, vem är det som säger att det är generellt? Alltså, de jag känner, är det aldrig någon som har, i mina, liksom, de jag umgås med, har jag aldrig pratat med någon som varit nyfiken på att ta det här. Okej, det finns
men det är ju senaste, som... alltså, det här är någonting som har hänt senaste, vad ska man säga, senaste 5 åren. Har det ju hänt
men
någonting?
Vilka pratar man om? Är det ungdomar man pratar om? Eller är det politiker?
Jag tror att jag pratar om det faktum att de här substanserna är nu inne på universiteten och det forskas på det här igen. Och liksom,
men om
man tycker
så.
Sig se olika liksom fördelar med de här medicinerna nu, och det är liksom inte alls lika tabubelagt längre, utan det är som att locket har lyfts av. Och om vi tittar på den här dokumentären så var det ju offentlig person efter offentlig person som bara, det här är fantastiskt, och de har Instagramkonton där de liksom basunerar ut erfarenheter kring de här
frågorna. Ber de
vad är det? Alltså, jag har bara en grej att säga också till. Och det var, jag tyckte jag kom på det nu, men jag såg något klipp, jag tror det var på Instagram, där det var någon som hade typ genital herpes, som hade startat ett Instagramkonto och hade börjat sälja kurser i typ hur man typ så här blir empowered med hjälp av sin genitalherpes. Och det känns som att jag vet inte om ni förstår vad jag menar, men alltså det känns som att man kan sälja vad som helst idag. Kan det finnas något,
jo,
kan
så
det
är
finnas
det,
någon sån så här sociala medier aspekt
typ, så är gör, det ju då är det typ så att de här Instagram-profilerna som du säger är kända och så liksom. Varför är de kända? Jo, de är kända för att de använder droger och folk vill använda droger, och de lyssnar på dem för att de har lite erfarenhet i det här liksom, antagligen. Men jag tänker som så också att det var ju också så, det var inte bara så på 60-talet och idag. Det var ju vikingatid, det var ju svampanvändandet en stor grej liksom. Det står ju i skrifter i Europa.
Jo, men min fråga var ju lite så. Mer så här, vad är skillnaden i kulturen idag som gör att det här får blomma upp nu?
Ja, men om man ska säga skillnader, det där är sånt som kommer och går antagligen.
Ja, men det är ju ett svar. Det är ju ett möjligt svar liksom, på den.
Jag vet inte, det kan ju ha att göra med...
Att det är ebb och flod liksom och bara... Eller vad tänker
ja,
du?
Nej, men alltså det kan ju ha att göra med... Jag vet ju inte, men om det har varit en period där man varit väldigt... sådär att man tänker att man löser problemet genom att lägga locket på, att inte diskutera. Att det har kanske kommit en press på att man ska vara mer öppen.
Ja.
För nu, det kan man ta till exempel i svensk debatt, nu har det ändå höjts också röster i Sverige att man ska utvärdera frågan om cannabisanvändning och sånt. Mm. Och det är en sak som man inte har velat ha uppe till diskussion, och då tänker väl många, liksom, och jag själv kan väl hålla med om det också, att det är bra om sånt får ventileras, så man kan komma med utredningar som pekar på, istället för att man kan inte ha helt nolla när det här diskuterar vi inte.
Nej,
det här
just det är inte möjligt i dagens liksom,
ja, nej, precis. Så jag kan tänka att eftersom det finns en nyfikenhet på det, så kan jag tänka att det visar sig på säkert universitetsvärlden också, den här att man kan inte lägga locket på, man måste kunna stöta och blöta de här liksom, lite fördelar och nackdelar.
Ja, men det har du verkligen rätt i, tror jag. Mm. Att det finns någon sån autenticitetskultur nu, och liksom samtalskultur som är mycket mer öppen än vad den var då. På mycket bredare front. Liksom.
Ja. Så det kan man ju se som ett framsteg på det sättet. Liksom. Sen får vi se vart det landar, om det kommer att öppna en Pandoras box eller hur det...
Du har en mycket psykedelisk tröja på dig idag.
Ja, det blev så idag. Det blev så idag. Det kanske var lite undermedvetet. Att det liksom...
Men har du någonting mer att tillägga? Annars så kanske vi kan gå vidare.
Vi går vidare.
Ja.
Jag vill gärna ta upp lite andra saker också.
Okej. Okay. Men vi lägger på en låt kanske först.
Hey Billy, you there? You wanna guess the color?
Vi lyssnar på Fontänbubbel, och det här vi hörde var Billie Eilish med Guess.
Okej, men om vi ska jämföra med Sverige då. Sveriges narkotikapolitik bygger på nolltolerans med fokus på förebyggande, behandling och kontroll, och syftar till att minska både utbudet och efterfrågan på illegala droger, och med en vision om ett narkotikafritt samhälle. Men har vi i Sverige då lyckats hålla det illegala droganvändandet nere?
Nej, det har vi väl varit väldigt dåliga på. Vi har ganska så hög narkotikarelaterad dödlighet. Och det är väl ett av de argumenten som ibland har anförts att man vill ändra drog. Det är väl det som har, det är väl det som har pushat på den här debatten med avkriminalisering av cannabis och marijuana och sådana saker. Som jag visat sådär, så liksom, det är väl svårt att dra slutsatser huruvida det verkligen ökade dödliga användandet eller användandet liksom att om det verkligen minskar dödstalen i användandet genom avkriminalisering. Men det är i alla fall det som har föranlett den här diskussionen, som vi ligger ganska dåligt till. Vi har ganska mycket narkotikakarteller och väldigt stor illegal marknad. Och
det kan ju hända så. Det är ju tyngre droger vi snackar om då, ja. Tänker då. Som fentanyl finns kanske inte så mycket i Sverige, men det är ju inte stor dödlighet på det till exempel. Men cannabis är den vanligaste typen av narkotika som används i Sverige. Och 2022 var det 2,5% av befolkningen 16-84 år som uppgav att de använt cannabis någon gång under de senaste 12 månaderna. Det var totalt 1,4% som uppgav att de använt annan narkotika än cannabis under de senaste 12 månaderna. Så jag skulle vilja säga så här: winner in the heavyweight championship av droganvändning får nog anses vara de drogliberala staterna i USA och så Nederländerna. Så om syftet med liberaliseringen av narkotikalagarna har varit att komma till rätta med illegal eller legal substansanvändning, så har de misslyckats monumentalt i Amerika och i Nederländerna. Tack och lov att man är svensk i det avseendet i alla fall. Eller vad säger du, Olof?
Ja, så där är det väl lite speciellt. För där har man ju pratat om legalisering. Inte avkriminalisering.
I Amerika eller Nederländerna?
Ja, i Amerika och Nederländerna. Att det är väl att man har legaliserat.
Ja, men i praktiken är ju det samma sak. Legalisering.
Nej, det är inte riktigt samma sak. Eftersom avkriminalisering är ju bara att man inte straffar de som är, fast egentligen är det ingen stor skillnad, för eftersom när det är en del ställen som man avkriminaliserar har ändå polisen en roll i det, att de rycker in om de ser att någon är, och att om någon bedöms vara i ett hotfullt eller påverkat tillstånd, så jag vet inte om det har, men det här istället, eftersom det är viktigt att skilja på det här, var jag så lägga stater som legaliserat, och det är väl inte riktigt det man pratar om i Sverige, även om man pratar om det också, men så som jag visat med, så verkar det som att oavsett om det gäller droglegalisering eller om det gäller legalisering eller avkriminalisering, så verkar det ändå vara ett blandat record när det gäller att det inte är fullt, det är så enkelt att så fort det är snällare regler så blir det mindre droganvändare, eftersom det ofta verkar vara tvärtom i båda riktningarna.
Så jag tolkar det så här, att avkriminalisering det är när man inte straffar, men legalisering är när man gör det tillåtet att
man gör det möjligt.
Ta bort alla lagar mot som ger straff eller
ja, men alltså att man låter det säljas fritt och så låter den legala marknaden.
Det låter som samma sak, men
Det är en nyansskillnad, men jag kan hålla med, eftersom ändå polisen är inblandad på något sätt oavsett när det gäller om någon är drogpåverkad, så har ju samhället ändå en roll och straffet vet jag inte, alltså det är väl olika jag vet inte hur den här straffskalan ser ut, så jag vet inte riktigt skillnaden, men
Men om vi ska jämföra Sverige med ett tredje land förutom USA och Nederländerna, Tyskland. Från och med den 1 april 2024 är det tillåtet att odla och inneha cannabis i Tyskland. Och det är okej att bruka drogen offentligt så länge det inte finns barn i närheten.
Ja, det är bäst för en brukare att hen inte bor nära ett dagis.
Ops, sarkasm. Vuxna tyskar får nu inneha 25 gram cannabis för eget bruk på sig i offentligheten, och de får ha 50 gram förvarat hemma. Jag antar att de då menar att man får ha 25 gram på sig och 25 gram hemma, men alltså för att man är hemma med 25 gram så är det 50 gram totalt om man har 25 gram där hemma. Plus att de får odla totalt 3 cannabisplantor. I Sverige på 1960- och 1970-talet var cannabis ett nytt fenomen, och då var det tillåtet att sälja cannabis i obegränsad mängd och det såldes mängder av det helt öppet i Lundagård här i Lund. Sedermera svängde pendeln och man började att aktivt arbeta mot cannabisanvändning och handel med cannabis. Idag är det förbjudet att inneha ens ett gram cannabis i Sverige. Vad tycker du om det, Olof?
När det gällde en hel del av de drogerna så var det väl det var väl en viss forskning som blev på något sätt en sanning att det här är vissa av riskerna som gjorde att när vissa forskningsunderlag blev presenterat så blev det på något sätt att det blev politiskt känsligt att ha kvar de här, att man införde strängare regler. Sen har en del av den forskningen ifrågasatts lite i efterhand som kan förklara de här tvära kasten. Men det verkar i alla fall utifrån vad man har läst som att det finns en väldigt stort samband mellan cannabis och att det urartar i psykos. Och också folk som har berättat. Alltså att det finns...
Jag berättade ju precis i programmet kort, väldigt kort.
Ja, ju precis. Men och jag vet inte riktigt vad det här med att det är förbjudet att inneha ett gram, det kan jag inte riktigt svara, men det är, jag vet inte riktigt hur de går de och rotar i folks trädgårdar. Har du ett gram?
Jag kan säga så här, jag såg två poliser stå och visitera en ung invandrarkille utanför polishuset i Lund, och alltså det var ju, de letade ju varenda skrymslövrå i byxorna och i jackan och överallt liksom. Det var ju helt otroligt så nitiska de var, om man säger så.
Ja.
För den gången i alla fall, jag vet inte hur det är i normala fall, eller om det var ett normalfall vet jag inte, men jag tror det. Ja. Vi får kanske ta och säga tack till för idag, och vi ska tacka de som har varit med. Och det är
Mattias och det är Magita och Tina också.
Och vi ska avsluta med en låt innan. Vi ska säga vi ses om en vecka igen.
Vi tackar alla som har varit med. Förlåt om det blir lite spretigt här programmet. Men vi tackar alla som var med. Vi tackar Per och Tina för tekniken. Och vi tackar alla gäster. Så ses. Det är Olof och Roger som har varit programledare idag. Så vi tar sista låten nu. Det är Dumbest Girl Alive. En 100 gigs.